Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna tillbaka till MMA-podden. Det här är då veckans del 2. Så ifall ni inte har lyssnat på del 1 så får ni hoppa dit först, så fortsätter vi direkt. Vi ska ta en titt på UFC Fight Night 207. Vi har Dan Ige mot Movsar Evalev på kortet. Dan Ige har i dagsläget 15 vinster och 5 stycken förluster. Vad gäller Evalev så har han istället 15 vinster och 0 förluster. Så det här blir på något konstigt sätt someone's 15 has got to go.
Ja, helt rätt. Och detta känns ju som lite grann som huvudmatchen på sitt sätt, eftersom den riktiga huvudmatchen är lite sömnig. Så detta är definitivt den mer intressanta utav dem. Movsar Evloev är någon som av, jag tycker, flugit under radarn lite grann, trots hur imponerande han har varit. Han är väl nere på bantamvikt nu, eller är han tillbaks i, nej, tillbaks i fjärdevikt, okej. Men ändå någon som har sett väldigt, väldigt bra ut. 5 raka vinster i UFC. Han har inte riktigt det här, eller 5 raka vinster, men han har inte det här avslutet som liksom skulle kanske ge han den hypen han behöver. Jag gillar verkligen matchen mot Dan Ige. Dan Ige är någon som generellt sett liksom håller en väldigt hög nivå. Någon som jag tycker kan se otroligt bra ut på rätt dag, och vars förluster i stort sett bara är mot liksom elite fighters, Josh Emmett, Korean Zombie, Calvin Kattar och så vidare. Så bra test för Evloev, och jag tror fan han tar det. Jag, vad gäller liksom nedtagningsförsvar, så det är nog inte Dan Iges absolut bästa vapen. Han känns lite grann som en, vad ska man säga, han påminner ibland på sitt sätt om han andra fightern som också är från, nej, han är från, vad heter han, Boston,
Calvin Kattar.
Ja, han påminner lite om Kattar på sitt sätt, kan jag tycka. Också att han kan vara lite för tuff för sitt eget bästa. Och det kommer nog inte hjälpa honom mot en väldigt stark grappler som Evloev. Så jag tror att detta kan faktiskt bli den matchen som sätter Evloev på kartan för väldigt många.
Alltså, Evloevs karriär är ju egentligen, alltså, galen på ett sätt. Men han, det här blir ju definitivt, det är ju ett stort kliv upp att möta Dan Ige. Men fan, Evloev är riktigt bra. Så jag, när jag tittade igenom hans record där, även fast det är en split mot Nick Lenz, så kom jag inte på någon match där jag liksom har upplevt att han har varit i problem direkt. Att så här, oh, han blir ägd nu, och oh, här börjar vi se hål i Evloevs game. Utan ibland så är han kanske bara i en match som inte är fantastiskt rolig, men fortfarande har han kontroll på allt. Det är aldrig som att han är utmanövrerad i någon instans. Jag tror fortfarande bara att vi inte har fått sett, Vi har fortfarande inte fått sett allt av Evloev, och jag tror mer Evloev, och jag tror att det mer har att göra med att han behöver ett rejält test för att idé också kunna växa. Och jag hoppas att det blir så i den här matchen, att Dan Ige liksom pressar honom på ett sätt att Evloev också måste vrida upp. Därför är det ju så synd att vi inte fick Topuria mot Evloev, för det hade varit en fantastisk match då båda två liksom fortfarande är obesegrade. Men jag vet inte. Dan Ige, det är snyggt det du sa. Jo, han är tuff. Alltså det är ju verkligen det han är. Han är tuff. Men ja, jag vet inte. Det, för mig i den här matchen, det är väldigt, väldigt svårt att gå emot Evloev. Det är nog min känsla. Jag har väldigt svårt att se Evloev förlora den här matchen. Jag tror till och med han har rätt stor längdfördel på den IG, va? Stor var den inte, han är lite längre. Okej, jag trodde att den IG var faktiskt mycket kortare än vad han var, men han var inte så. Jag insåg att han var typ som mig och Evloev var bara 2 centimeter längre. Men okej, jag trodde typ att Dan Ige var så här 1,65 eller någonting, men det var han inte. Nej, jag vet inte. Kort och gott, det är Evloevs match att förlora, ska man väl säga i sådana fall.
Ja, faktiskt. Detta är det testet han har behövt. Liksom. Alltså att han tog Nick Lentz och sen Hakim Daoudou. Jag tycker Hakim Daoudou är en av de mest underskattade killarna. En fjärdeviktig kille som är typ alldeles för tyst för sitt eget bästa. Snälla killen, utmana någon, dissa någon liksom. Men ja, poängen är att den enda som har slagit Daoudou på sistone, det är ju Evloev, och det, jag tyckte det var en väldigt stark prestation. Så ja, detta är liksom hans. Det känns lite som Evloev-showen liksom, även om visst det är IG som är A-side för att han är mer känd och högre rankad och sånt, så känns det som detta är Evloevs liksom coming out party på något sätt. Detta är nu han ska få visa upp sig för den stora massan och liksom hamna på få en hög placering på ett huvudkort och sånt.
Ja, och det var tydligt att den här matchen var huvudmatchen för mig, för jag hade till och med skrivit i liksom show notes också, så hade jag skrivit det här som huvudmatchen. Men ja. Ja, men exakt, men den officiella huvudmatchen då, för att inte förvirra folk, och i bio nu står det ju korrekt liksom. Men det är Alexander Volkov och Jerzy Inoroysenstruk som står för huvudmatchen på det här kortet. Det är tungviktarna som kommer att gå in mot varandra. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men så Alexander Volkov, jag har alltid tyckt att han är rätt rolig. Alltså någonstans, jag har gillat honom. Det var kul att se honom. Han var kul. Så här, hans striking har varit lite rolig och så. Men sen har han landat i det där varannan vinst, varannan förlust, och det börjar väl någonstans där när han torskade mot Derek Lewis. Får jag väl ändå säga. Visst, han har avslutat Walt Harris och Alistair Overeem och hela den biten, men sen har nog mitt intresse för Volkov helt enkelt svalnat rejält. Nu när jag tittar så ser jag att han är 33 år gammal. Jag skulle precis säga, jo, men han närmar sig 40, och det var ju så långt ifrån sanningen det kunde bli. Sen har vi Royzenstruk som också liksom ibland blixtrar till och är jätteunderhållande, men sen kan han lika gärna torska rejält också. Liksom. Så, alltså jag vet inte, det är... Den här matchen är inte jätteintressant för mig. Jag hoppas, och också igen nu, när vi kommer till den här typen av tungviktsmatcher, när de blir 5 ronder, då blir de oftast väldigt dåliga. För att de måste spara sin energi, den måste konserveras, de måste veta att jag måste orka 5 ronder. Tungviktsmatcher borde bara vara regel. Egentligen borde det vara som alla matcher, som inte titelmatcher men speciellt tungviktsmatcher. Snälla, det finns inte. Jag kan inte minnas en enda tungviktsmatch som har gått till 5 ronder där man har sagt att herregud, jag vill ha 2 ronder till. Utan tungviktsmatcher, om de blir sega, då blir de verkligen bara helt utdragna. Jag är typ rädd att det här kan bli så, eller så blir det ett avslut i första ronden. Det är nog typ så jag känner. Det kommer bli en otroligt seg match, eller så blir det ett avslut i första ronden. Jag vet inte vem som vinner. Någonstans lutar jag lite åt Royzenstruk, men det är, jag vet inte. Jag har inte en blekast i den här matchen.
Okej, jag lutar faktiskt åt Volkov i denna. Men jag tror också som det är att det lär inte bli en liksom supermatch att minnas direkt. Likt det så när jag ser en tungviktsmatch i main event, och speciellt när det är så här lite mellangardet liksom. Det är en sak om det är 2 topp 5 rankade killar, eller, då är det ändå mycket mer spännande. Båda de här har ju visat sig inte riktigt vara topp 5 material. Och de behövs fortfarande liksom, typ, det, klart de ska vara kvar i USA, de förtjänar den platsen liksom. Men detta är liksom en match som inte riktigt ger så mycket egentligen. Jag hade typ glömt att den hade bokats på något sätt. Jag tycker det finns intressanta fighters på väg upp, som typ Sergej Pavlovich, som typ Alexander Romanov. De hade jag velat se i en sån här position. Men det är typ Rosenstryk och Volkov, 7-8 i divisionen. Ingen av dem kommer utmana om en titel någon gång snart. Liksom, vad gör detta för divisionen mer än att ändra om vilken gatekeeper som är högre rankad? Mm. Liksom, jag tycker det är genuint en konstig matchbokning för UFC:s sida. Jag ser inte vad denna matchen ger. Men jag lutar lite åt Volkov mest för att jag tycker att han är för det mesta väldigt bra på att använda distans. Jag tycker han är en av de bästa på att använda sparkar i hela UFC:s tungviktsdivision. Liksom kolla match mot Walt Harris där han fick in en jättebra spark mot Solar Plexus. Han är också för det mesta tycker jag bra på att använda sin räckvidd. Medans Rosenstryk, det är lite typ antingen träffar han med den där släggan, oftast en höger, eller så blir han trött och förlorar ett domslut typ.
Ja.
Och jag tror tyvärr att det kommer bli liksom lite av en tråkig femrondesmatch där Volkov plockar isär han på utsidan. Jag ser att Rosenstryks enda chans att vinna är nog i första, kanske andra ronden om man får in en riktig slägga. Men jag bara ser det som att Volkov har mycket mer vapen i sin stående arsenal. Jag kan till och med se honom clincha upp och vara lite mer framgångsrik i clinch för att han är mycket längre och kan använda sina knän lite mer effektivt. Så det är väl kanske det jag ser, men ja, det är verkligen inte en main event som jag längtar efter direkt. Det galan i sig är väldigt, väldigt ljummen, får man ändå säga. Och IG Evloev, mycket mer intressant match än detta.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Så nu ramlar jag ner på kortet rätt rejält här och hittar en fighter som heter Askar Musarov från Ukraina som möter Alonso Menefield. Askar ska göra sin debut. Mm. Och varför reagerar jag på den här matchen? Okej, den var väl så kallad...
På grund av hans halstatuering?
Nej, men det är... alltså, ibland när man ser de här personerna som han till exempel då, okay, så här, det här är kontexten då. Jag tittar på hans record. Han har 21 vinster. Wow. 13 knock, 6 sub, 2 vinster via domslut. Han har 8 förluster. Blir vi avslutade i alla då. 50-50, 4 knock, 4 sub. Men då börjar jag titta recordet liksom. Vad har han mött? Så klickar jag här då på matchen innan han åkte på sin senaste förlust. Algimon Shadmanov. 6 vinster, 6 förluster. Och så ser typ alla hans vinster ut. Det kan till och med vara så som här har han mött en kille. Vänta, du trycker på fel grej. Där. Han har i och för sig 15 vinster, 6 förluster. Det var ju i och för sig bättre. Men han hade väldigt många sådana här folk som aldrig har vunnit. Och det var flertalet av dem där det var så. Så det ska bli intressant att se hur Askar Musarov nu står mot Alonso Menefield som har varit i UFC ändå en bra länge liksom. Kommer han in med ett väldigt falskt självförtroende här genom att ha vunnit på liksom lite ska man säga, okända galor, radat upp sina vinster där mot fighter som ingen någonsin har talat om för att de har bara förluster liksom. De är journeymen i sin renaste benämning på ett sätt. Jag tror att det kan bli ett Tufft uppvaknande för Askar. Men det blir ändå spännande att se. Det här är ju det som man då brukar kalla för cans eller tomato cans eller taxi driver. Så att det finns ett starkt argument att använda det mot Askar. Att han har byggt sitt record på en massa cans. Så, och med det sagt så måste jag ge hatten av till FCR som liksom inte gör de här matchningarna. Utan sätter sina fighters mot liksom tufft motstånd så att de verkligen bygger ett record som är på riktigt. Att det är äkta. Alonso Menefield har vi sett tidigare, även kallas Atomic. Han har 3 förluster, blivit knockad en gång. Han har 11 vinster, 8 knockouter och 2 stycken sub. Torskade senast ett omslut mot William Knight. Så ja, intressant. Nu hoppade jag ju liksom en bit ner på kortet här, men det känns som att det kanske inte spelade så jättestor
roll. Vi kan köra lite gott och blandat på en sån här verkligen gala. Liksom, vem kommer försvara denna galan? Och till, hallå, ni följer inte åt. Jag tycker det som är nästan, detta är en sjuk så där avstickare som inte har någonting med någonting att göra. Men Askar Mozarov, jag tänker typ Dagestan, baserat på namnet. Men han är övertatuerad, ser inte så jättehallal ut. Jag kan inte. Jag tyckte det var lite konstigt, lite intressant. Liksom, han har namnet av någon sådär. Ja, det låter som värsta typ Dagestan, Tjetjenan. Men sen utseendet av en typisk typ ryss-ukrainare, östeuropé. Så det är lite spännande där. Jag tycker Alonso Menefield är någon som, det känns som att han är typ en bra vinst ifrån att slå igenom hela tiden, men så snubblar han alltid på mållinjen. Han hade så bra entré till UFC, liksom efter liksom 8 sekunders knockout i Contender Series, 2 raka vinster på knockout i första ronden. Och sen så har han haft lite svårt att få igång momentumet igen, förlorat mot Devin Clark, OSP, William Knight. Jag tycker egentligen det är 3 killar som han borde ta. Jag tycker inte någon av dem är sådär wow-fighters. Och jag tycker han borde ha vunnit. Eller i och för sig, OSP är liksom lurig veteran som är bättre än vad han får cred för. Men det är därför jag blev egentligen inte förvånad om Menefield förlorar den. Jag tycker han ska ta den, men jag tyckte också han borde ha vunnit mot William Knight. Så liksom, jag tror det kan bli kul. Jag tror definitivt det kan bli ett avslut. Jag är 90% säker på att det blir avslut. Och på tal om 90% säker, och jag är 95% säker på att det blir underhållande och våldsamt Europa-derby mellan Tyskland och Frankrike när Benoît Saint-Denis möter Nicolas Stoltze. Saint-Denis är någon som fick typ rekord i stryk senast mot El Zalesky dos Santos. Och han hade sett väldigt bra ut i Brave innan det, men ja, han blev ju rakt av totalt ägd där i en match som jag tror många håller med att hans hörna borde ha stoppat.
Ja.
Nu möter han Stoltz, en kille som är 0-2 i UFC. Ryggen mot väggen, måste göra något för, alltså det känns som att typ båda deras jobb hänger lite i luften. Jag tror de kommer satsa ganska mycket på det. Jag vet inte ens riktigt vem som tar, alltså jag har blivit väldigt imponerad av Santini i Brave, liksom. Men det går inte allt, alltså det är, ibland blir det bara för svårt när du tar det här klivet till de större organisationerna. Så jag har faktiskt ingen aning om som tar det där, om jag ska vara ärlig, men jag tror bara det blir en underhållande match helt enkelt.
Ja, jag minns just Santini-matchen, för du hypade honom och han skulle vinna, kommer jag ihåg, och så gick matchen helt åt ett annat håll, och det borde ha brutits mycket tidigare, och jag kommer ihåg det väldigt väl, alltså hans team, det är helt galet att han fick gå ut liksom. Och det är en debatt som rätt frekvent dyker upp. Vi får väl hoppas att vi slipper den debatten efter den här matchen. Att den som vinner på ett liksom korrekt sätt bara, eller ett avslut, eller vad det nu är, men att det inte blir det här blodiga kriget och någon bara får så sjukligt mycket spö. Men det ska bli kul att se Santini igen för att se vad han har gjort. Och det är väl lite som du säger där, det är nog kniven mot strupen för båda två. Förresten, såg du att Sam Alvey har fått match? Jag tog upp det i nyhetssvepet.
Ja, alltså, ungdomar, följ era drömmar. För om Sam Alvey kan fortsätta fightas i UFC, då kan ni ta er till månen eller till Vita huset eller vad fan som helst tydligen. Det finns inga gränser. Alltså hur kan man säga, hur kan Dana White, och nu kommer jag fastna på lite av ett rant här, Hur kan Dana White och UFC påstå vi har de bästa fightersarna i världen, bla bla bla, när ni fortsätter ge den här killen matcher när han inte har vunnit på sina senaste typ 9-10 matcher? Och det enda anledningen till varför det inte är värsta förlustsvit är för att det finns en oavgjord match däremellan. Alltså herregud. Och ni ger han, och det som Dana White har rättfärdigat med, typ, ja, men han har en bra attityd, han ställer upp liksom, typ, okej, visst, som en tomato can som åker från Polen för att fightas på någon gala och bara få stryk, liksom, vadå, ska man ge han samma cred? Jag tycker det är helt absurd. Och jag har ingenting emot Sam Alvey, alltså det låter som att det värsta personen är som att jag hatar honom. Han verkar vara världens trevligaste kille. Alltså genuint, han verkar vara så otroligt snäll och glad och sprallig och allt det där. Men han hör inte hemma i UFC. Ge mig flera sådana Askar Mozaros istället, där det finns lite frågetecken. Jag menar, hallå, det är ju uppenbart, Sam Alvey, han håller inte UFC-nivå. Det mesta han kan stoltsera med är liksom split draw och split decision förlust. Liksom, kom igen, vad har han gjort de senaste 4 åren? Vad har han gjort för att visa, vet du vad, en chans till? Jag kan inte komma på en enda grej, och jag blir lite irriterad, för att det finns många fighters där ute som jag tycker de kan hellre förtjäna en chans i UFC. Och jag tycker det är förmodligen så att Sam Alvey är villig att ställa upp på kort notis för lite pengar. Och det är typ på gränsen till exploatering. Och jag gillar inte UFCs sätt att föra matcher på det sättet. Samtidigt som de ska stoltsera med, så liksom, ni betalar inte era fighters lika mycket som ni borde. För att ni kan utnyttja fighters som Sam Alvey. Och liksom det blir lite lättare på plånboken. Ja, rant over. Liksom jag, oh, gud, fan Paul, du nämnde Sam Alvey igen. Det förstör min dag mer än vad sälarna
gör. Du har ju glömt att Sam Alvey är the real face of the UFC. Och UFC förstår det, men det är ingen annan som har fattat det. Ibland säger de det också. Dålig press är bra press också. Det är det. Så det kanske är det de menar. Ja, det var kul. Jag, som sagt, jag tog upp din nyhetssvep och jag var tvungen att höra din rant, för jag visste att den skulle komma. Jag vill lyfta, det här är en match som jag definitivt kommer att hålla ögonen på. Det är Damon Jackson mot Derek Minor. Jackson, jag ska bara dubbelkolla här nu så jag inte säger fel. Jo, precis. Han har varit i UFC en gång tidigare, blev kuttad, stack, fightades i massa andra organisationer, fick möjligheten att komma tillbaka 2020 mot Mirsad Bektik, vann mot honom, mötte Centoporia, förlorade, har nu vunnit 2 stycken, Charles Rosa, Kamala Kirk, och nu möter han då Derek Minor som kliver in med 2 stycken förluster i ryggen och förmodligen fightas för att få behålla sitt kontrakt. Derek Minor...
Fast jag tror den matchen är inställd.
Är den inställd?
Ja, nej. Derek Minor har fått hjärnskakning.
Jaha, nej fan då.
För att detta kortet var alldeles...
Ah, just det. Så du menar alltså att Wish-versionen av Zac Efron har alltså fått hjärnskakning? Fan.
Dessvärre, och en match som jag verkligen såg fram emot, Abus Magomedov, en kille som jag såg tävla i Sverige länge sedan på Heroes FC. Han förlorade mot Andreas Ståhl. Och han har gjort ännu ganska bra av sig i PFL också sen dess. Och jag var väldigt hypad för att se hans UFC-debut mot just Joaquin Buckley. Och jag tänkte, oh, det där är en spännande match. Den är också inställd. Ja, det är lite...
Ja, shit, vad tråkigt.
Hade du någon B-plan?
Nej, jag hade nog inte. Jag var intresserad av den matchen. Jag vet inte varför. Jag tycker att även om Minor har torskat, så det är någonting som jag har tyckt varit liksom lite så underhållande. Men det kanske var en match där jag inte riktigt förväntade mig att han skulle fighta som han gjorde, men gjorde bra. Och Jackson är jag nyfiken på. Jag tycker det är kul när fighters liksom ryker från organisationer och sen bygger upp sig själva igen och kommer tillbaka och ändå levererar så som han har gjort. Att han torskar mot Topuria, det är... Ja, från mig var ju det väntat, men det är också för att både du och jag är Topuria-fans, så det är inte så konstigt. Men nej, hade bara varit kul att se hur han skulle lösa liksom den lilla gåtan i Derek Minor. Är det någon...
Jag håller med, han gjorde jättebra mot Ryan Hall. Är det den matchen du tänker på?
Exakt.
Jag håller med,
exakt.
Derek Minor, han är lite lurig, han hittar möjligheter, och det är kul att se sådana fighters som typ inte accepterar en dålig position, men bara liksom, ja. Jag tycker en match som sticker ut lite grann, alltså Damus flygvikt är ju ganska glest, det behövs ny talang där. Och Erin Blanchfield är en fighter som, alltså hon bara vinner. Mm. Hon bara vinner och vinner och vinner. Hennes enda förlust någonsin är split decision mot en av mina favoriter, Tracy Cortez. Och nu har Blanchfield varit typ 4 raka i USA. Okej, nej, det är faktiskt bara 2 raka. Men hon har en hel del matcher i mot typ nuvarande UFC-motstånd i Invicta.
Fast hon har ju 5, fast hon har 5 raka, så du är ju inte långt ifrån ändå.
Ja, ja, precis. Och en av dem var mot Victoria Leonardo som är nuvarande UFC-fighter. Liksom. Senast hennes match mot Miranda Maverick var ju live på den, det var Oliveira mot Poirier. Jag blev väldigt imponerad att Blanchfield lyckades föra en så pass komplett och liksom utestängande prestation mot Maverick, som jag tycker är bland de bättre talangerna i den divisionen. Jag blev genuint imponerad av henne där. Hon möter JJ Aldrich, en fighter som är ganska så ojämn, som inte riktigt lyckas få igång den här ordentliga sviten. Det känns som att det är en bra match för Erin Blanchfield, nästan liksom att bli servad lite av en fighter som är erfaren, har många matcher i UFC, men som stilmässigt inte nödvändigtvis bjuder på så mycket hot enligt mig. Så det kan vara en bra match för Blanchfield att slå igenom med.
Nej, men spännande. Gigi Aldrich också, hon är lite ett problem för många där, tycker jag. Hon är en knepig fighter.
Men jag vet inte, hon skulle slagit Sabina Mazu. Hon blev avslutad av Macy Barber, liksom Juliana Lima som hon förlorade. Okej, det där minns jag inte alls, men Juliana Lima är ju typ inte kvar. Hon har väl ganska dåligt record. Ja, typ 10-7. Ja, det är det. Hon är ojämn, tycker jag. Hon har definitivt bra stunder, men hon har också stunder där hon känns lite ljummen. Ja. Så sen, jag menar, detta kanske å andra sidan är hennes chans att slå igenom och stoppa hype-tåget som är Blanchfield. Så det kan, ja, det kan ändå bli någonting.
Sen är jag lite nyfiken på Chalgaz Zumagulov. Så det är inte som att killen har sjukt mycket vinster i UFC. Han har 4 matcher men bara vunnit en. Men han är ändå gett in någonting som gör att jag vill se honom slåss. Jag vet inte om det är för att han är liksom liten och har en väldigt rolig så här uppsyn med sin intensitet när han är där inne, som är kul. Men han möter Jeff Molina, även om känd som El Jefe. Molina har då 10 vinster, 4 och 4 sub. Han har förlorat 2 gånger och en av dem är via sub. Vad gäller Zumagulov så har han 14 vinster, 7 knock, 1 sub, torskat 6 gånger, varav 2 stycken via knock. Och han har då en förlust mot Amir Albazi, som vi kommer att få se väldigt snart. Får väl hoppas att inte hans match ska ha blivit inställd här på något kort, va? Nej, verkar fortfarande kvar. Han och Tim Elliott den 25 juni. Bra match för Albazi. Men jag tror nog att Chalgas ryker efter den här matchen. Jeff Molina just nu har inte torskat sedan 2018. Och gör sin tredje match i UFC. Och vann senast mot Daniel Lacerda. Och det var en knock eller en TKO i rond 2.
Ja, jag håller med dig om det här med Chalgas intensitet. Liksom i buren. Liksom, han har utseendet av någon på en teknofestival där ecstasy precis har börjat slå. Och de har hittat bitet. Liksom... Jag har en viss förkärlek för fighters från Kazakstan. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag tycker de har alltid så otroligt roliga, energirika stilar. Och det menar jag både på liksom toppnivå i UFC, som typ min älskling Shavkat Rakhmanov, men även på lägre nivå, typ när jag kommenterar IMAF och sånt. Jag är alltid jätteglad för att se Kazakstan-fightersarna, för jag tycker de har alltid så underhållande stilar. Liksom, de har brottningsgrunden, men förlitar sig inte för tungt på det. Jag tycker man ser väldigt mycket roliga striking-tekniker från dem. Och Chalgaz, ja, han har väl liksom det där att typ att han är tuff och underhållande mer än vad han är bra. Liksom.
Ja.
Han har ändå haft många bra vinster i Fight Nights Global, liksom Tyson Nam, Ali Bagoitinov. Men det är väl också fighters som är lite på nedgång. Ja. Har han haft en lätt väg i UFC? Nej, alltså Harlun Paiva är ganska underskattad. Amir Albazi är ju jättebra. Senast Manel Kapp är någon som har verkligen kommit igång på nytt. Så ja, han har haft en tuff vända i UFC. Likt dig, jag tror också att Molina tar den när Molina sett bra ut. Sen samtidigt har väl han kanske inte mött de absolut bästa som UFC har att erbjuda heller. Men ja, alltså detta är en ganska rolig flygviktsmatch som jag tror kan bli väldigt underhållande. Kanske till och med contender för Fight of the Night, helt ärligt. Alltså det, när jag kollar på detta kortet så ser jag ingen självklar Fight of the Night. Liksom, jag tror kanske denna eller Santini mot Stoltz.
Ja.
Men ja, likt det, jag är lite ganska hypad för denna. Och sen om man kollar på en till flygviktsmatch här, O'Day Osborne, en kille som också liksom kändes som han hade ganska mycket hype efter Contender Series och sånt, men förlorade sin UFC-debut och så har han liksom varvat vinster och förluster lite grann. Han blev ju toknockad av Manel Kapp med ett flygande knä. Han har fått en ganska snäll matchning mot en kille som måste ha en av de sämsta UFC-recordsen vi har sett på länge, Zaruk Adashev, 4-3 i record. Man brukar inte se det hos herrarna i UFC, men man kan se det ibland hos vissa av damerna, för att de divisionerna är liksom, har mycket mindre fighters.
Mm.
Men ja, detta känns som en utslagsmatch lite grann för båda två. Jag är lite ganska stark mot O'Day Osborne i denna.
Ja, nej, men jag är lite på samma linje där, måste jag säga. Vad gäller just den matchen. Jag vill ta upp en grej här. Junior Dos Santos, han fightades ju för Eagle FC i helgen. Jag har inte sett matchen, men jag vet att han har torskat den. Det var laxen eller någonting där som gick och led, va? Har du sett matchen?
Jag såg faktiskt matchen. Ja, det var helt ärligt jämnare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag trodde att Dos Santos skulle vara mer överlägsen, men sen han har ju kommit upp i ålder. Jag menar, helt ärligt, de krigen i andra, tredje matchen med Cain Velasquez, alltså det är sådana matcher som tar några år från ditt liv liksom. Jag blev lite förvånad att Dos Santos inte var mer effektiv än han var, och sen så liksom var det en överansträngning. Om man har sett det ett par gånger innan, den fighter liksom verkligen laddar upp och slänger värsta grejer. Det var det som var förvånande för mig, att hans boxning inte var mer ren. Den var nästan lite slarvig, kändes det som. Och så gick hans axel ur led. För övrigt, Eagle FC 47 var lite av en shitshow, för att co-main event slutade i no contest också. Så det var liksom både main event och co-main event slutade på väldigt snöpliga sätt. Så sorry Khabib, alla galor kan inte vara en slam dunk, men förhoppningsvis nästa.
Ja. Och vi måste ju snacka lite boxning också. Jag vill i alla fall lägga blicken på Anderson Silva, som fortsätter att regera i sina boxningsmatcher. Han är en gammal man idag, men han fortsätter att spöa upp folk, och han gjorde det även nu i helgen. Då är frågan, är det han mot Jake Paul som bör ske här näst?
Jag säger ja, och jag säger det med den energin från någon som inte alls varit särskilt intresserad av att se Jake Paul, men denna matchen intresserar mig faktiskt. Så att, okej, vet du vad Jake Paul, upp till bevis nu. Du har snackat mycket skit om UFC fighters. Nu har vi en före detta UFC fighter som är uppe i ålder, han är 40 plus precis som resten av killarna du gillar att möta. Okej, kan du ta den här farbron kanske? Jag tror Silva tar det. Jag tror hans stil är för jobbig för någon som Jake Paul, som kan ha bra liksom, han har bra grund. Jag tycker, alltså, även om jag inte gillar hans personlighet och sådär, får jag ändå erkänna, han har en bra grund liksom. Han har en bra grundbuxning liksom. Det är därför det har funkat mot fighters som inte riktigt har samma stabila grund. Men möta någon som Anderson Silva är en helt annan femma. Så bra som han är, som han är defensivt. Han är så bra på att frustrera fighters. Jag vill gärna se det. Jag menar, jag trodde inte jag skulle vara först i kö för en Jake Paul-match, men detta är definitivt den som jag är intresserad av.
Ja, det kan jag säga också. Det här är nog det. För jag tror att Anderson Silva tar den här. Jag struntar i alla andra som har förlorat mot Jake Paul. Alltså, jag bryr mig inte alls, om jag ska vara ärlig. Men om Anderson Silva torskar mot Jake Paul, då får ni ingen MMA-podd på en månad, för då kommer jag typ ligga och gråta. Och liksom då får folk bara torka mina tårar och bara acceptera att det är tyst nu. Det är radiotystnad i en månad. Nej, men det skulle vara kul att se den matchen. Anderson Silva, det är så kul att se att han kan fortsätta med boxning och verkligen briljera så som han gör. Det är jätteroligt. Väldigt, väldigt kul. Jag upplever lite att vi har nog nått slutpunkten. Är det någon nyhet eller någonting som du känner att vi har missat? Någon matchning som vi borde prata om, eller har vi hunnit med i allt?
Det kan vara värt att nämna att svenske Badou Jack radade upp sin fjärde vinst. Sen så var det förvisso mot en kille som var dömd att förlora förmodligen i första ronden. Killen han mötte, Hani Atio, du vet, vi snackade lite om sådär Cairns innan med han ukrainaren. Men kolla på recordet, för övrigt Hani Atio, han har 17-6 i record. Oj. Killarna som han har slagit, och då radar jag upp dem nu från senast till äldst. George Michel Bug, jag kan inte uttala det efternamnet, 01. Medhat El Husni, 02. Och sen samma kille igen med Hattel Husni, 01. Adel Faragali, 7-3. Ramadan Mahmoud, 9-7. Det är liksom, vi har ändå det bra i MMA. Liksom, det är inte så många liksom uppenbara typ läggmatch, kan man ju inte säga. Men liksom uppenbart att den här killen är till för att slå alla cans i Mellanöstern och sen förlora mot bra killar. Så jag vill gärna se Badou Jack mot bra boxningsmotstånd. Liksom, han är tillbaka, fått en fin vinstsvit. Jag är intresserad av att se han gå lite längre nu mot någon som man kanske känner igen och som inte har ett sånt horribelt matchfacit som han är tidigare.
Nej, men verkligen. Och det är kul att vi har en svensk som det liksom är där och det har gått så otroligt bra för, och hela hans resa är ju riktigt häftig. Alltså jag vet ju när jag brukade gå ut och han stod i dörr, och jag kom och min polare är väldigt bra vän med Badou Jack, och de jobbade ihop på samma ställe. Och jag minns när han sa till mig, Rodda heter han för övrigt, som har handen på hjärtat, och Rodda har även gästat MMA-podden vid tillfälle. Men då sa han, nej men fan, Badou Jack vill liksom, han vill satsa på boxningen och han strävade efter OS eller någonting sånt där. Och sen har det ju bara boom, ett tok exploderat. Så det är så jävla häftigt att se när någon lyckas göra det på det sättet, att man står på en plats men har en dröm om någonting annat, och sen liksom gick allting mycket bättre än vad säkert han själv trodde. Alltså, även fast man har sådana drömmar, så tror jag aldrig att man riktigt tror att allting kommer liksom bara falla på plats. Men grymt att se. Jättekul. Så vi får se vad som händer med även Jack i framtiden. Sist men inte minst, kom ihåg oss folk, stötta podden på Patreon. Det gör ni bäst genom att gå in på patreon.com/MMA-podden. Och var följer man dig på din resa?
Så, för allting MMA-relaterat, följ mitt jobbkonto på @WendellMartinez. För allting utanför det så kan ni följa mitt personliga konto på @VMSeb. Och jag har nog sagt det väldigt länge att det kommer ett nytt avsnitt av min podd Vad är dealen? Men nu förmodligen denna veckan eller början på nästa så kommer vi faktiskt få igång det, och förmodligen med en spännande gäst också. Så då ni kan följa uppdateringar där på Vad är dealen. Ja,
grymt! Mig hittar ni på @PaulDelValle, och ni hittar MMA-podden på @MMA-podden. Och sen har även jag ett avsnitt i Öppet sinne som släpps nu på onsdag. Jag har Ashkan Aghili, och ni kanske har sett honom. Han har en YouTube-kanal där han sticker iväg och tränar tungt med många olika människor inom fitness, bodybuilding och styrkesvängen helt enkelt. Så han kommer in till podden. Han var intervju nummer 100, och nu är han tillbaka som intervju. Jag tror det blir 203 eller 204 eller något. Men han har gjort en grym resa sedan vårt första samtal genom att starta sin kanal och fått upp den här visionen som han hade om vad han ville göra med YouTube, har han lyckats styra upp. Så ni kommer att få höra allting om hans resa inom den världen. Så missa inte Öppet sinne nu på onsdag. Och i vanlig ordning, kom ihåg, om ni vill hjälpa podden, Då gör ni det bäst genom att dela den. Dela i stories, tagga oss. Vi delar alltid vidare om ni delar. Och om ni har en vän där ute som älskar MMA, skicka ett sms till dem och bara säga så här: du måste lyssna på MMA-podden. Du måste vara med i svängen nu. Och då lyssnar man på Del Valle och Wendell Martinez. Det är där man får all information om MMA. Och med det så får vi såklart i vanlig ordning säga tack för att ni lyssnade, så hörs vi snart igen. Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.